Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag är väldigt glad att vi gör det här tillsammans.
Det är jag med. Jag börjar känna mig nästan som att jag gör det här på riktigt.
Som att du är en poddare. Visst är det underbart?
Ja, det är underbart. Ja.
Och vi har ju då kört det här varannan, själva varannan, så har vi gäst. Mm. Och de allra flesta gästerna som vi har haft, de har ju varit lite kända, i alla fall i Sverige. Så. Mm. Men nu så har vi en som inte alls är offentlig på något sätt.
Precis.
Men en kär vän.
Ja.
Och vi har nämnt det innan till er poddkompisar att vi har en väninna som heter Johanna. Som vi båda tycker väldigt mycket om. Men också är... Alltså det är svårt att veta vilka ord man ska använda. Alltså vad ska man säga? Men det är få personer som har gjort så starkt första intryck på mig. Och det är få personer som jag också har blivit så berörd av. Så vi kanske bara ska säga välkommen hit Johanna.
Tack snälla.
Det är premiär för dig att vara med i en podd.
Definitivt.
Ja, är det läskigt?
Lite.
Ja, vi är väldigt glada att du trots att det är läskigt ändå väljer att ställa upp. Och jag lärde känna dig för 5 år sedan. Då gjorde vi ett jobb tillsammans. Det var på en träningsresa som du arrangerade.
Mm.
Och jag minns att jag såg dig redan innan vi hälsade. En del människor syns bara lite mer än andra. Det där är också spännande. Vilka som bara har en...
Ja.
Och nu nickar Yvonne här bredvid. Eller hur? En del människor har liksom en lyster på något sätt. Och så minns jag när vi satt och så pratade första gången. Du hade också sådär... Jag vet inte, det var något lugn... kopplat med närvaro, kopplat med superskarp. Alltså det var liksom bara så där. Jag kände så här, jag är nyfiken på henne. Jag vill ha mer, jag vill veta. Och ganska snabbt där och då, för då var din man väldigt sjuk. Så berättade du det, att han har varit sjuk i cancer i väldigt många år. Och lever på extrem övertid. Och du trodde att det är inte långt kvar. Men han levde ju ytterligare 3 år.
Ja, precis.
Ja.
Han hade 9 år som sjuk.
Kan inte du berätta? Vad led han av och hur liksom...
Augusti 2009 var han diagnostiserad med malignt mesoteliom, en bukhinnecancer. Den är extremt ovanlig och drabbar väldigt få människor och är oftast asbestrelaterad. Vi hade 2 små barn, 4 och 5 år gamla. Och ja, mitt i livet, jag hade precis börjat nytt jobb och... väldigt aktiva. Men han hade varit dålig under en längre period och känt magsmärtor. Vi trodde väl att det handlade om stress på jobbet och eller att vi hade mycket runt omkring oss. Vi hade ju byggt hus och gift oss och skaffat barn. Men allt det vanliga livet. Den här malignt mesoteliom är en medianöverlevnad. Då var det på 6 månader.
Och när han fick... median, det är medel.
Medellivslängd efter
när
diagnos.
När man får diagnos så är det typ i snitt 6 månader man lever.
Ja, precis. Och när han får den här diagnosen är han själv på radiumhemmet. Eller på Karolinska och får det här beskedet. Jag är hemma med bihåleinflammation och han ringer hem till mig och säger att han har fått en cancerdiagnos. Och snabb som jag är då googlar lite snabbt på vägen och ser det här. Chocken som kommer är ju liksom brutal. Knäna viker sig och Det enda jag tänker på att jag måste vara liksom stark när han kommer hem från sjukhuset. Mm. Och hur ska jag hantera det här? Men jag ställer in mig i liksom någon försvarsmekanism kom ju in. Jag bryter inte ihop utan jag liksom direkt börjar titta alternativ. För man säger att man liksom inte kan göra någonting åt det här utan att man bara ska ge en palliativ vård som det heter. Livsuppehållande i livets slut. Men ja, livet fortsätter ju och jag försökte hitta alternativ och hittade ganska snabbt en läkare i Uppsala som jag ville ha en second opinion på. Och vi får komma dit efter mycket om och men. Och även där sätter man ju en ganska brutal diagnos. Men man vill ändå ge honom en chans till att inleda någon form av behandling.
Och då började man med cellgifter?
Ja, man börjar med cellgifter. Det man ville göra var en operation på honom där man öppnar buken och tar bort så mycket cancer man kan se. För den är småcellig och sitter liksom i hela bukhinnan. Sen vill man behandla den med varm cellgift och liksom skölja rent. Och för att kunna göra den så behöver man få ner cancerbördan eller liksom stilla det som är. Och då fick han 3 cellgiftsbehandlingar innan den här operationen. Och sen så ska ju cellgifterna fortsätta efter operationen. Och han genomför den här operationen den 14 december 2009. Samtidigt som det varit snökaos i hela Stockholm. Men han var i Uppsala och gjorde den här och vi åkte dit och hälsade på tillsammans med mina barn då, eller våra barn. Till jul då så får han komma till Karolinska på Radiumhemmet i Solna och få vara där över jul. Och vi hämtar hem han på juldagen för att liksom vårda han hemma istället. Men sen så har det fortsatt.
Precis, och då vill jag bara säga till våra poddkompisar nu att Jonas, som han hette, var ju, alltså det är ju något helt, alltså att en person kan klara av att göra så många, hur många cellgifter var det han gjorde till slut?
Över 60.
Över 60.
Han hade ju liksom behandling var tredje vecka under 9 år.
Ja,
och några enstaka uppehåll.
Och den som har, förutom honom med samma diagnos, levt längst, levde i 5 år, han levde i 9. Eller hur? Var det inte något sånt? Att det var...
Ja, det är ju så. Alltså, de som lever över 5 år, det är väldigt ovanligt. Ja. Jag vet ingen idag.
Och vi skulle ju kunna spela in ett helt avsnitt bara om, liksom som en hyllning till honom och så, men liksom bara prata om hela hans resa. Men det vi vill göra i det här avsnittet är att prata om din resa.
Mm.
Alltså att i 9 år gå bredvid den man älskar mest av allt, pappan till barnen, och vara på något sätt i en slags stridsberedskap.
Ja, men det är klart att det är svårt. Men jag vet inte om jag gick in i någon skyddsmekanism. Så är det ju. Jag ställde bara in mig på att jag skulle liksom rädda mina barn. Mm. Och jag insåg ju att jag, liksom, jag är realistisk och tänker att jag själv klarar mig. Det var jag aldrig liksom orolig för. Men det enda jag tänkte var att mina barn skulle liksom skyddas. Och att de skulle ha en så normal uppväxt som möjligt. Och även Jonas hade ju den inställningen. Jonas tänkte nog från början att han skulle ge upp. Men det var inte ett alternativ för mig. Utan vi hade, efter mycket om liksom, diskussioner kring hur vi skulle hantera det. Så frågade han så här, tror du på det här? Och det gjorde jag ju. Jag trodde på att han skulle kunna liksom, få ett antal år. Jag ville att då som mina grabbar skulle ha liksom minnen av Jonas.
Mm.
Det var jätteviktigt. Att de skulle liksom komma ihåg honom efter att det var över.
Ja, just det, egna minnen. Inte
egna minnen och inte återberättade minnen. Så att vi försökte leva så normalt som möjligt. Och jag tror att Jonas var så trygg i att jag skulle ordna det. Och jag tog ju hjälp från början. Jag gick direkt till BVC. Där barnen gick då på barnavårdscentralen och frågade så här, jag kommer behöva hjälp hur jag ska hantera mina barn. Och även tog jag hjälp själv och gick och pratade. Så det är klart att det hjälpte. Och även jag och Jonas kunde prata en hel del. Men han var ju extremt, han gick in i sin värld, tror jag. Och liksom höll på med sina idrotter. Och han hade mycket jakt och fiske. Och jag skötte nog hemmet och jobbet och ja, allting kring barnen. Sen var han väldigt aktiv i våra barns idrottsaktiviteter. Men det var ju var tredje vecka ska man veta att då låg ju han i 10 dagar isolerad i stort sett. Och tog inte emot besök eller liksom... Jag vårdade honom samtidigt under den perioden och jag var med på alla cellgiftsbehandlingar. Och det tog en dag. Och sen så är det ju att återhämtas efter en sån här cellgiftsbehandling tar tid. Och då parera med barn och, som går på förskola och sen skola. Så att, och ha ett socialt liv i övrigt och jobba samtidigt. Så att, det är klart att det har tagit på mig. Men det kan jag nog först se nu efterhand.
Precis vad jag tänkte. Och jag tänker också så här, i och med att vi reagerar olika när det händer saker. Mm. Och du är ju en överlevare. Helt otrolig faktiskt. Jag måste säga det också. Jag beundrar dig jättemycket. Hur du har hanterat under tiden. Och både jag och Mia har ju sett väldigt mycket människor som går igenom olika saker. Så det gör att vi blir extra imponerade faktiskt. Och jag tänker på det att det kanske inte har funnits alltid så mycket tid att känna efter. Och det här med barnen och just det här att du var tvungen att hela tiden vara beredd. Att någonting skulle kunna hända. Så att det inte finns någon... Vi har ju pratat förut om det här med ovisshet. Hur det är det värsta som finns för oss människor.
Exakt. Ja. Vi är rustade för kris och katastrof. Men ovisshet, ja. Att inte kunna påverka, inte ha makt. Det är inte något människor har särskilt lätt för. Och det är precis det här. Jag minns min känsla fortfarande när vi sågs där och du berättade att nu är det nog inte långt kvar. Jag tror han hade någon lite, det var någon förkyld, alltså någonting sånt. För alla infektioner blir ju liksom extra
väldigt
allvarliga.
Väldigt kraftfulla.
Ja. Och så jag var ju helt, det var ju mitt första möte där. Så jag tänkte så här, gud han kommer gå bort så. Mm. Och så ringer jag dig nästa vecka och jag bara, hur är det med oss? Nej, han är ju ute och jagar.
Nej, förlåt, men det är ju inte absurt för oss.
Och jag kommer aldrig glömma, jag bara, nej men alltså, han skulle ju dö. Du bara, ja, men så här jobbar han. Mm. Så fort han får lite kraft så tar han den och använder den.
Mm. Ja. Så var det, och jag gick faktiskt, jag har ju gått väldigt många runder runt sjön med min grann. Tant får man säga så, eller granne, en väldigt nära vän. Mm. Och hon sa det var ju så många gånger som vi trodde att det var slut. Mm. Och att det var liksom, han låg på sjukhus, han hade fått en blodförgiftning, han hade fått ett tarmvred. Eller någon annan typ av infektion. Och sen som du säger, bara några dagar senare så sitter han i ett jakttorn. Och det var, att ha de tvära kasten, det påverkade ju både mig. Mm. Att hela tiden ha den här stridsberedskapen som ni säger. Jag kunde sitta på jobbet och inte få tag i honom. Och visste att det liksom, jag måste åka hem. Och jag har ju ett antal gånger hittat honom i ett ganska dåligt skick. Och det här påverkade även mina barn. Att de liksom inte visste om han skulle ligga där på morgonen eller när de kom hem från skolan. Den oron, för jag ville inte att mina barn skulle liksom komma hem och se honom i vissa tillstånd. Men de båda sönerna har ju reagerat olika. En har varit väldigt... omvårdande och liksom nästan stått tillbaka själv för att liksom hela tiden vara nära sin pappa. Och den andra har liksom tagit ett steg tillbaka, men nu tog liksom var med kompisar och sådana saker. Och de hade ju olika sätt att hantera det på. Men båda var ju väldigt måna om att liksom vara i närheten hela tiden under den här perioden.
Vill du berätta om när han gick bort, eller är det för privat?
Nej, ja, det kan jag, absolut. Det var, han levde ju som sagt i 9 år med den här sjukdomen. Och sista 2 åren var väldigt, väldigt tuffa. Det hade det varit innan också. Under den här 9-årsperioden så drabbades han av 4 blodförgiftningar och 8 tarmvred. Och x antal gånger åkte han in med ambulans. Att det var någonting som hände efter en cellgiftsbehandling. Man har ju så otroligt dåligt immunförsvar. Men sista året så var det ju vid 3 tillfällen som det var otroligt nära. Det började då maj 2017. Att han liksom hade fått en blodförgiftning och även svininfluensan. Så låg isolerad vid påsk. Och efter det återhämtade han sig aldrig. Och varit liksom väldigt, väldigt... dålig och låg sängliggandes hemma. Och vi hade ju ASIO sedan flera år tillbaka.
Hjälp
hemma. Som kom och gav dropp och hjälpte han med mediciner hemma. Och vi hade ju så att man i stort sett... Man var ju där och sa adjö. under den perioden. Och då var ju även då när vi skulle vara iväg på en resa. Jag fick ju vara hemma, vilket är liksom en självklarhet. Men även efter den sommaren återhämtade han sig igen och åkte faktiskt med min son till Slovenien och tittade hockey. Och det var ju liksom helt overkligt för oss, för att han låg ju liksom och var riktigt, riktigt illa. Sen så fick han ett till sånt runt jul där. Att det räcker ju med en kräksjuka så blir det liksom igen det här att han hamnade. Och då låg han i en sjuksäng hemma. Och även då var det ju sådär att det liksom nu återigen nära att det liksom att det är flera veckor i sängliggande så inte kommer upp någonstans. Och, men vi fortsatte, han återhämtade sig även från den att han kom ut. Det var inte så att han var pigg, men han kunde ändå ta sig ut i skogen och jaga. Och fick ju hjälp av sina vänner att liksom ta sig ut. Och även jag åkte och matade vildsvin för att han skulle få komma ut i skogen. Sen är det faktiskt så att vi åker. Han älskade åka skidor. Och vi hade som tradition att åka skidor i Österrike. Så att vi åker faktiskt till Österrike i månadsskiftet mars-april 2018. Vi har Jonas i rullstol. Men vi lyckas med familjens hjälp att liksom vara där nere en vecka och även komma upp på en topp och få se, se snö. Men efter det så vi kommer hem 7 april och då visste vi ju att det var liksom väldigt nära. Och det kände han själv och han kände att han var färdig. Och sen så somnar han natten till 9 maj då. Och det var väldigt, alltså det var fint. Det var ett bra avsked. Stilla och lugnt. Och det var som en befrielse för oss allihopa, tror jag. Så att, ja, väldigt. Och jag hade ju familjen där. Men vi var själva på natten, jag och barna och min mamma. Så att, nej.
Var han medveten då så ni kunde prata?
Inte sista dagarna, men alltså, han dog ju då natten till onsdag som jag sa. Och på måndagen var han talbar och kunde säga att han ville ha smärtlindring och sådana saker. Och sa så här, nu måste jag få somna. Och jag var ju där hela tiden. Så att, och han... Men han... Han kände sig färdig och han kunde säga det till både oss och till barna. Eller liksom till oss alla. Så att jag tyckte det hade varit ett fint avslut. Och i och med att det tog så lång tid så var det liksom under perioder jag kunde fråga hur han ville ha det. Vi hann ju prata väldigt mycket. Och även om jag, att om man inte vill prata om döden när man är 37, han var 37 och jag 35, så vill jag veta hur han vill ha det. Och i och med att det gick så pass många år så hann han ändra sin inställning. Först ville han ha liksom en sten och barna skulle kunna gå dit och sörja och sådana saker. Men i slutet så, när jag frågade honom igen då, i januari när det var så dåligt, så hade han ändrat inställning. Och han sa att jag vill att ni ska göra så som ni vill. Och han frågade hur jag vill ha det och jag var ganska tydlig med vad jag vill. Och ja, han var trygg med det och han kunde prata med barnen. Vi hade hjälp av en kurator som satt med alla oss fyra och pratade om vad som skulle ske sen och vad han ville att de skulle liksom tänka på. Så det var bra. Och jag kunde ju se på båda mina barn att de kände en lättnad. En oerhörd lättnad. Och det tycker jag har liksom följt dem även nu efteråt. Och vi fick ett jättefint avslut både den dagen och sen begravningen var ju fantastisk. Om man kan säga att en begravning är fantastisk. Men det var väldigt, väldigt fint. Vi hade en stor fest och hemma på tomten i hans liksom ära. Och det var mer fest än begravningskaffe. Sen så har vi levt på. Men det som har varit med barnen har ju känt, de är ju vana att leva med mig. Och att de har tryggheten i mig. Och det tror jag att det fortsatte ju under hela den sommaren. Och även nu då. Så att det är två. De har ju fått växa upp snabbare än vad många andra har fått gjort. Men jag hoppas att de har fått med sig en trygghet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag vet att för ett antal år sedan så var det just en... Alltså det var vänner vi kände som rekommenderade en kvinna som hade fått obotlig cancer att hon ville prata med någon. Kommer du ihåg det, Mia?
Mm.
Ja. Och där var det verkligen så här att...
Hon kom till dig?
Ja, hon kom till mig. Men hon hade fått ett återfall och de hade sagt att du kommer inte leva så länge till. Och hon upplevde på sjukhuset där att de var så noggranna med att de ville tala om för henne så här, du vet, du kommer dö. Och hon kände så här, nej, men min kropp lever fortfarande. Jag förstår att jag kommer dö. Men min kropp lever fortfarande. Jag måste få leva tills jag dör. Och då kom hon till mig. Och jag vet att jag sa det. Så här, nu får du bestämma. Du får bestämma precis vad du vill göra. Det är dina. Det här. Du äger din tid. Och hon var verkligen fantastisk, måste jag säga. Och hon klarade sig inte så många år. Utan det 5 månader ungefär sedan efter vi träffades. Så hade också en otroligt starkt behov av att vara så normal som möjligt. Så att jag erbjöd att jag skulle komma hem till henne efter hennes behandlingar. Men hon tog sin lilla fågelkropp. Förlåt, men det var en liten fågelkropp. Så hon var bara var liksom så här 30 plus. Jag hade 2 små döttrar. Du vet, och tog sig till kontoret, va? Med sin energi och allt det där. Så... Jag tänker på just det där med att när jag satt och pratade med henne, och det var så mycket tankar hon hade, mycket tankar på hennes man. Hur hon kunde göra, liksom, för de behövde prata om det här med barnen och vad han också skulle tänka på och allt det här och sådana grejer. Så att jag vet att jag satt och tänkte på när hon sen gick vidare, när hon dog, att jag hoppas att jag får träffa mannen. Och 1,5 månader efter tar han kontakt med mig. Och då ska jag säga, jag vill verkligen säga det, i och med att vi jobbar med såna här saker, eller med människor, så ska jag säga att den här saken var ingen betalningsgrej, utan det här jobbar inte vi med.
Nej, det här gör vi bara. Ja, de ideella sakerna.
Ja, det här är ideellt. Ja. Och också så här att när han kom så var han ju mitt uppe i den här processen. Skulle jag heller aldrig ta betalt, för det är så mycket sorgeprocess. Och den tar ju år. Och jag tänker, du har haft lite den tiden. Och jag vet vad jag såg. Alla de här olika stadierna. Han var också så väldigt inställd på döttrarna. Och han fick ta sin sorg lite vid sidan om. Och nu vet jag att alla hanterar saker olika. Men att det just går i olika vågor. Och det är olika saker som berör en vid olika tider. Nu har det ju gått lite tid.
Men jag tror att jag hade min sorg redan från start. Så att när liksom jag sörjde ju i etapper under den sjukdomsperioden han hade. Och de 2 sista åren som jag sa som var väldigt, väldigt jobbiga. Då hade jag nog min största sorgperiod. Så jag kände mig liksom, det låter konstigt kanske, men jag kände mig färdig när han väl somnade in. Och andra har ju sin sorg efteråt. Och som kanske inte förstod hur vi egentligen hade det. För att man visar ju upp en... Det är ju inte en fasad, men det var många som bara såg oss när det var liksom... Han var pigg och kunde ta sig ut. De såg inte alla de vaknätter och liksom den här vårdande delen. Så att jag, det är klart att den sorgen har kommit även efteråt. Men jag hade sånt behov av att bara komma ut och få liksom egen tid och liksom ett eget liv. Och kunna hitta på saker utan att hela tiden ligga steget före med liksom allt. Det var allt från att tvätta, städa, laga mat och
medicin.
Alltså, ja, och hela tiden, vad händer om vi ska åka iväg någonstans? Och så har man fått avboka. Och det har ju hänt x antal gånger under de här årens lopp. Så att de här 2,5 åren som har varit efteråt, jag har liksom haft ett enormt behov av att bara komma ut och få umgås med människor och få liksom vara mig själv.
Och mycket, det jag upplevt också att du har haft behov av mycket spontanitet. Aha. Vilket ju såklart är helt naturligt.
Ja,
med tanke på att allt har varit så kontrollerat. Men en sak som slog mig, för jag är ju väldigt glad över att ha fått möjlighet att finnas nära dig.
Mm.
Och jag vet att jag pratade med en annan gemensam väninna då, precis liksom när vi visste att nu är det inte lång tid kvar. Och hon sa till mig så här, gud, hur ska det bli efteråt? Och jag vet att jag visste. Jag sa, fast vet du, det kommer vara sorgligt. Fast den sorgen har Johanna liksom redan på något sätt tagit. Så jag sa att det kommer vara annorlunda. Men det tyngsta är gjort i det här. Och det var verkligen precis så det var. Och så har vi har pratat väldigt mycket, du och jag. Jag är jätteglad för att du har förtroende för mig. Jag är jätteglad att jag har kunnat funnits med. Och i alla turer och allt vad det nu har varit. Ja, men jag tycker att vi har en bra relation. Mm. Jag känner mig nöjd. En sak som slog mig för inte så länge sedan som jag upplevde, som ingen av varken du eller jag riktigt var förberedd på, det var det här när du var med några andra människor och upplevde en familj dela med sig av gemensamma minnen från uppväxten på något sätt. Och så insåg jag hur du kände sorg över att dina barn inte har fått ha en lättsam, normal uppväxt. Mm. Den blev starkare än vad jag trodde när du delade den med mig. Plus att också för kanske ett år sedan så bara liksom på något sätt gick det upp för dig att du är ensam med dina barn.
Mm.
Alltså det där är också intressant. Alltså det är så många olika saker i det här. För då var det så där som att du... Och då har du en jättefin familj som finns där. Men liksom, det finns ju ingen till förälder som är förälder levandes till dina barn. Alltså det är ju du och barnen.
Det, ja.
Och det var som att den kom ungefär för ett år sedan så där landade ännu mer på något sätt, eller hur?
Så var det. Den har ju kommit ännu mer intensivt nu. Och jag hade ju en liten, eller liksom en kortare period här vid årsskiftet som jag kände att det liksom kom en sorg över mig, att jag kände liksom att nu har vi landat och vi har kommit igenom det här, att jag har fått ha min liksom roliga period, varit ute och liksom hitta på massor av saker. Men jag kände att jag behövde liksom landa lite då, för jag kände att jag inte liksom mådde 100 och lugnade ner mig lite då. Men det är ju också det här att man är ensam om alla beslut, och det är ju en konflikt med barna, för de går in i en tonårsperiod, och vad är sorg, vad är liksom normalt tonårsbeteende, och man ska liksom tackla alla sådana delar samtidigt som man ska försörja sig och ha hand om ett hus. Men just det där du pratade om, den här familjen, och det var ju den kom över mig ganska hårt. Samtidigt så kände jag så att mina barn, de har fått mycket, absolut. Men de har inte haft den här liksom lugna, vi har inte kunnat gjort. Vi har rest en del, men de har inte fått skapa de här varma minnena. Jag vill ju att de ska ha fina minnen av sin barndom. Samtidigt som de har haft en sjukdomsperiod. De har ju liksom, under hela deras uppväxt har de haft en pappa som har varit sjuk. Och liksom fått stå tillbaka ganska mycket. Så att det handlar om att inte... Ja, jag ska väl vara nöjd med det som jag har kunnat skapat i och för sig. Men det är ju så här, man känner lite, jag ska inte säga att det är en avundsjuka, men det är lite så där att liksom, jag skulle vilja att de fick ett lugn.
Och det kan jag säga att, alltså avund på ett sätt är också en längtan. Mm. Det betyder ju inte att man inte önskar det för andra. Utan nej, just en längtan till sådär. Och det är det som är så häftigt just med hela din process. Just det där att det spelar ingen roll hur mycket man har... Vissa saker går inte att sörja under tiden eftersom dina barn har varit viktigare.
Mm.
Hade du känt på det där under tiden, hade du inte orkat, då går man sönder. Så det är också så här, och det är det som är, som jag tycker också är väldigt, väldigt, alltså som man beundrar. Det är din väldigt, alltså osjälvisk under den här tiden. Mm. Alltså otroligt osjälvisk. Och också kunna ha varit väldigt varm och generös mot människor runt.
Mm.
Alltså så. Så jag tänker nog att dina barn har haft lite mer värme än många andra i alla fall, vet du. Alltså ja. Jag tror det. Alltså ja. Så, faktiskt. Och du har det mest fantastiska leendet som finns. Mm. Som du alltid bjuder på. Här vill man ju ha en kamera. Ja, alltså precis. Så är det ju så. Mitt bland tårar och sorg. Så att det är liksom... Mm. Så att det, sen fattar jag att det inte kompenserar, men jag vill ändå säga det. Liksom.
Ja, men jag tror också att jag vet, för det första ska jag säga att dina barn har haft det väldigt bra. Du har två jättefina, trygga grabbar. Mm. De är otroliga, bägge dina grabbar. Jag tycker väldigt mycket om dem. Och man känner att de är... Sen är det ju såklart så att deras liv blev allvarligt för tidigt. Det är ju det, att barn ska ju på något sätt få vara barn. Men de fick vara, liksom, fick förstå allvar tidigt.
Mm.
Det har ju du kompenserat med massa andra saker. Jag är också helt övertygad om det. Alltså jag tror nu att våra kompisar som lyssnar, för så är det ju, när man hör något sånt här så känner man att man blir berörd och tagen och allt det där. Så tror jag att man undrar liksom så här, ja men har du träffat någon? Är du med? Jag tror man tänker så. Även om det, för just så här att leva så länge med någon. Som man, hur såg du på det? Du och Jonas hade pratat om det innan.
Det hade vi. Och han ville ju att jag skulle leva vidare såklart. Och han var väldigt tydlig med barna. Att han ville att jag skulle träffa någon.
Så han hade sagt det till dina barn också?
Ja, det hade han. Och det tror jag var bra. För de har varit trygga i att jag liksom... har velat träffa någon.
Mm.
Och det har jag. Och, ja,
det är nytt.
Så det är du väldigt behöver, nytt.
Och det kan ju bli som det är. Men det är häftigt. För du har ju dejtat lite. Vilket jag tror också att man behöver få tillåta sig. Just som du sa lite. Att det var inte så kanske allvarsamt där. Men det hade varit så mycket allvar. Så du behövde få vara lite lust och lek. Och lite... inte på liksom dramatiska liv- och dödvillkor.
Ja, men det känns det är ju en skillnad när man väl träffar den man känner någonting för.
Ja, precis.
Så att, absolut.
Ja, så kompisar, om ni undrar nu hur det gick så kan vi säga att just nu så ser hon lite larvigt förälskad ut. Mm. Och sen är det nytt, så det ska du inte behöva liksom hålla på och prata om, för det behöver du inte alls göra, även om vi då är nyfikna.
Ja, vi är ju alltid nyfikna.
Alltid nyfikna. Hur känns det att ha suttit nu här i en podd och pratat om det här?
Ja, men det känns bra. Det gör det. Även om det är klart att känslor kommer upp och så. Men det... Nej. Jag känner mig lugn.
Får jag fråga en sak som jag tänker så här? I och med att det är ju många som har någon som kanske inte mår bra runt omkring sig eller går igenom något liknande eller något sånt där. Så. Och då tänker jag så här, just så här på också era samtal och lite så här... Vad är det du har behövt under den här tiden? Jag tänker så här, en av sakerna jag mest uppskattar med mig och Mia, våran vänskap, vad vi än går igenom, så förlorar vi aldrig skrattet. Och det är ju den, va? Att hur tufft det än är, att man ändå måste få skratta, man måste få göra saker. Så. Men har du märkt att folk kan bli kanske lite så här obekväma runt?
Absolut. Jag har ju känt att... Men som jag sa tidigare, att min sorg kom ju tidigt.
Mm.
Jag kan se på familj, vänner, att man har fått sorgen i efterhand. Vissa har dragit sig undan, vissa har kommit. Jag har ju träffat väldigt mycket nya människor under de senaste 5-6 åren. Och som har blivit väldigt nära vänner. Och jag har ju haft ett behov av att prata. Och det har jag alltid gjort. Och det tror jag har hjälpt mig i den liksom, sorgprocess som har varit, att jag har hela tiden kunnat prata och säkert ältat. Jag har haft en fantastisk arbetsgivare och arbetskollegor som har funnits där. Och väldigt många liksom nära vänner som jag har kunnat prata med. Eller många, men det har varit några som har fått liksom ta det mesta. Nu i efterhand så kan jag känna att jag förstår att man har olika sorgdelar. Men jag kan känna en saknad av vissa människor. Samtidigt som jag vet att de kommer.
De som drog sig undan, som inte klarade.
Det tror jag.
Ja, det är ju också, det är ju fler sorger i en. Alltså det är ju fler relationer som påverkas, liksom alla runt omkring. Och många blir ju väldigt rädda. Och jag tänker lite just det där, att det tror jag är väldigt skönt att när man är i en sån utsatt situation där man inte har makt att påverka, att då ha relationer som man inte behöver ta hänsyn för att de inte ska klara av det. Jag tror att det är det som gör det lätt för dig med mig. För jag blir inte rädd för din sorg, jag blir inte rädd för din smärta. Och jag kan känna om jag ska se till att vi skrattar eller om vi ska gråta eller om vi ska liksom skvallra. Jag kan följa med på turerna. Och det är lite så, vi har ju nära oss nu. En av våra kollegors man har haft en allvarlig... Och då, så pratade jag med honom, som ju är den som har varit sjuk. Och så sa han till mig, då var hans fru då, våran kollega, så ser man inte där. Och så sa han, Mia, jag är så glad för jag hör när Susie pratar med dig. För det enda gången hon skrattar ordentligt. Och just det här att våga vara en vän som ändå kan få sin kompis att skratta mitt i allt det där. Precis. För det ger kraft, energi som gör att man orkar sörja ytterligare. För det där tror jag människor... är rädda för att sörja fel. De är rädda för att ta en liten paus av energi för att liksom orka igen. Och där tror jag att du har varit väldigt bra. Du har varit väldigt bra under alla de här åren, och säkert bara av dig själv som en slags liksom överlevnad. Men just det här att du har sett till att du har haft ställen och relationer som har gett energi.
Ja, men det har jag gjort. Och sen med våran relation, din och min, den har ju varit så att jag kan ju se tillbaka vilka... Jag har ju kunnat skicka ett sms och fått ett svar direkt. Eller liksom bara ett kort samtal. Och det har ju varit oerhört värdefullt. Att liksom, oavsett vilket stadie jag har varit i. Som du sa, både sorg, glädje och förvirring. Och liksom, men då har jag ändå kunnat ge liksom konkreta... Det kan ju bara vara ett ord. Eller liksom bara tänk på det här. Eller liksom, nu, och du har ju kunnat liksom varit ganska tuff mot mig. Periodvis också. Ja. Och det har ju varit... Ja, ovärderligt.
Och det där tycker jag, för jag tycker det är så otroligt viktigt. För att du har ju varit med om något tufft. Du är fortfarande en människa. Med alla behov och med alla saker. Det hörs. Det är liksom så här att du har fått en riktig vänskap, så som man är. Så det tänker jag, att det kan vara bra att veta att har man någon nära, det är fortfarande en människa fast som går igenom olika. Det är fortfarande ens vän. Det är fortfarande ens nära. Och är man osäker, så fråga.
Precis.
Och liksom, för jag tänker också nu när du pratar, det är så roligt. Det låter som du jobbar inom vården. Alltså, så blir det när man gått med så här många år. Du vet, så här, vi bara, okej, vad betyder det?
Vad betyder det? Precis, så många förkortningar vi har.
Ja, precis. Ja. Och att det är liksom så här, den delen är ny, men du är fortfarande du. Och att respekten för det, att man kör på liksom.
För det som, och då kan man ju undra, varför har Mia varit hård mot någon som har haft det så tufft? Och då är det ju så att det hårda...
För det är Mia.
Ju, ja, Mia är det. Det nej, har ni förstått det är kärlek. Nu. Att det är kärlek alltid i botten. Men det, i perioder har du inte varit alltid helt snäll mot dig själv.
Nej.
Där får jag nog. Och sen kan du ta det. Så då känner jag att jag liksom så här, lyssna nu. Så, eller vad jag nu säger, beroende på. Men med kärlek. Och jag vet någon gång när vi pratar så skrattar du. Du skrattar så mycket, så sa du, tänk om någon skulle höra hur du pratar med mig. Och då skrattade vi båda två. Så att vi har ju en väldigt okomplicerad relation där vi kan vara väldigt raka båda två tillbaka. Det skulle ju gå att prata väldigt, väldigt länge med dig om det här. Och jag tror att vi kommer få mycket respons. Och kanske kommer våra lyssnare ha fler frågor. Så det känns inte alls som en omöjlighet att du kommer få komma tillbaka. Och berätta lite mer om det som människor vill veta mer om. Mm.
Ja, jag vill också. Jag vill ju veta så här, hur gick det från nu liksom?
Ja, precis. Så den vill vi också ha. Och nu skulle ni se, kompisar. Nu ler hon från ena örat till det andra och så glittrar det i ögonen. Mm. Och det är ju fortfarande nytt, den här relationen. Mm. Men det känns ju som att...
Det känns väldigt bra.
Det känns väldigt bra. Mm. Ja, så det är spännande att se. Så att, i alla fall om ett halvår.
Okej.
Okay. Då får du komma tillbaka. Ja. Kan du tänka dig det? Mm. Ja, vad bra. Tack snälla Johanna för att du var så otroligt modig och valde att dela med dig
av
det här.
Tack. Mm.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.